Idag så ska vi tala om en sån här ämne som: vad säger Bibeln om din församling? Det är någonting som du alltid vill veta men inte vågar fråga. Nej då, men det här är så här: när vi talar om församlingen, Betania är en församling, och så har vi olika uppfattningar om vad det är och vad vi tycker om det, och det finns åsikter av olika slag. Men egentligen så är det riktigt intressant det vad Gud säger om församlingen och vad han därmed också säger om vår församling, din församling. Och det är det vi ska titta på idag. Vi ska läsa lite Bibeln tillsammans för att se vad säger Bibeln om församlingen, för att vi ska förstå vad vi är med i. Och speciellt när man läser breven så blir det ju klart det här, att det här med församling var någonting alldeles speciellt. Paulus har skrev till församlingarna. Och ofta så börjar han ju med att tilltala dem på något sätt. I 1 Korinther 1 och 2 så där börjar han så här med att skriva till Guds församling i Korint: de som helgats i Kristus, de kallade och heliga, tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Församlingen i Korint hör till de här människorna som har helgats i Kristus. De kallade och heliga. Och vi förstår av det här textsammanhanget att alla människor som samlas och åkallar Herren Jesu Kristi namn är delar i församlingen. I Efeserbrev 1 och 1 så skriver han till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Och i 1 Thessalonika brev 1 och 1 så skriver han till församlingen i Thessalonika som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Så av det här redan förstår vi att en församling är ju inte en förening vilken som helst, utan en församling är människor som har valt att tro på Jesus och att följa Jesus. Som Paulus beskriver det, lever i Gud. Ibland när vi tittar på församlingar och församlingen i dagens värld så blir vi kanske lite förvirrade, därför att vi talar om en församling och så får vi konstatera att i alla församlingar finns det människor som faktiskt inte längre eller kanske aldrig tror, har trott. Och det här blir lite konstigt när Bibeln talar om att en församling är de som tror på Jesus. I Guds perspektiv så finns det bara en församling, eller hur, på jorden. Och det är de som har valt att tro på Jesus. Och det här kan bli lite komplicerat ibland, därför att vi har ju i samma värld som vi lever i idag så har vi olika kyrkor som upplever olika grad av att vara kyrka. Och det har ju varit i dagarna också, eller i tiden här nu det senaste året, lite i media kring katolska kyrkan och människor som ansluter sig till katolska kyrkan och uppfattar att det är ju ändå katolska kyrkan är den enda ursprungliga kyrkan som är grundad av Jesus. Minst du tycker om att beskriva det på det sättet själva. Och ska man vara med i församlingen så måste man vara med i den kyrkan. Det blir ett litet logiskt problem sen, för den ortodoxa kyrkan tycker ju precis likadant, att de är den enda ursprungliga kyrkan som kan gå ända tillbaka till apostlarna. De är den riktiga kyrkan, så att säga. Och här i Finland så har vi ju i alla fall en ganska stark dominans av den lutherska kyrkan. Och det är klart att det finns en viss känsla av att den lutherska kyrkan, det är nog den riktiga kyrkan i Finland. Och de här andra rörelserna, de är nog lite så här, lite, kanske inte riktigt riktiga. Men jag får i alla fall den här tolkningen från den här texten, enkla texten här, att ingen kyrka uppfyller, alltså den här lokala mänskliga organisationen uppfyller Jesu eller Bibelns beskrivning på en församling. För alla församlingar innehåller människor som inte har tron eller inte tror, eller hur? Vi får till och med erkänna att ibland finns det i våran församling, i våra församlingar, så vi är ju tänker så här att pingströrelsen och frikyrkan, det är liksom sådana människor som har valt medvetet att vara med. Men vi har varit med så länge redan nu, sedan 1921, den här församlingen till exempel, att också här finns det generationer och det finns människor som har kommit med och sen har de tappats bort. Och jag kan ju inte tala om deras inre liv på något sätt, jag vet inte. Men man får den känslan i alla fall att en del också, som fortfarande är medlemmar i den här kyrkan, inte längre tror på Jesus. Och då kan jag bara dra den slutsatsen att ur Jesus synvinkel, eller från Guds synvinkel, så är det bara de som på riktigt har valt och fortsätter att tro på Gud och på Jesus som är församlingen. Paulus han beskriver också församlingen på ett annat sätt. Här i 1 Thessalonikerbrevet 1 och vers 3 så beskriver han att när han tänker på den här gruppen av troende människor i Thessalonika så tänker han på deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Jag tycker också att det här är ganska bra beskrivningar på församlingen. Människor som arbetar för att de tror, utifrån tron, så gör de saker. De arbetar i kärlek därför att Gud är kärleken och Gud är närvarande. Gud har gett dem sin kärlek och de vill ge den vidare. Det menar jag är kännetecken för en församlingsliv. Så en församling där kärleken dör lever väldigt farligt, menar ju jag. Därför att då lever man inte i Gud, som han sa här i första versen. Församlingen som lever i Gud, det tycker jag är definitionen på församlingen. Det är det som jag menar att vi också behöver göra naturligtvis, om vi ska vara en riktig församling. Och då spelar det ingen roll med strukturer, med lärosatser, tradition och historia. Utan det är bara dem som lever i Gud som är församlingen. Församlingen är ju också ett folk som har fått uppleva att synden är förlåten och skulden är försonad. Det är ett folk, ett nytt folk, eller ett folk som har fått en ny chans att bli det som Gud har tänkt. När mänskligheten förlorar Guds härlighet genom syndafallet, när mänskligheten valde att gå sin egen väg, när mänskligheten gång på gång avvek från det som Gud hade planerat för dem, så förlorar mänskligheten också källan till livet, källan till kärleken, källan till förlåtelsen, källan till frid och fred. Och resultatet ser vi ju idag när människor inte har vänt sig till Gud, så blir det hat, det blir våld, det blir fruktan, det blir död. Men församlingen ska ändå vara ett vittnesbörd från Gud genom oss till mänskligheten att det finns en annan väg för mänskligheten. Det finns ett hopp för mänskligheten och det hoppet är församlingen som proklamerar Guds löften, Guds frälsning och Guds plan med mänskligheten. I andra Korinthierbrevet 5 och 17 skriver Paulus så här: alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, så det nya har kommit. De som tror på Jesus, som har bett om sina synders förlåtelse och fått uppleva det, har förändrats. Det är något som är grundläggande för församlingen, att människor som tror på Jesus, som har fått sina synder förlåtna, som lever i försoningen, som lever i Gud, har ett nytt liv. Det är någonting man har lämnat och det är någonting man går in i. Det är någonting man har fått, hur ska jag säga, släppa och någonting annat man har fått ta tag i. Man har fått släppa sin egen misslyckade prestation och man har fått ta tag i Jesu fullkomliga frälsning och rättfärdighet. Det nya livet är liksom grunden för allt vi gör. Och här är ett jättefint ord tycker jag, som faktiskt ett av de första bibelorden som jag lite tugga på, för liksom på något vis lärde mig utan del. Därför att den här stod på Tamboförsamlingens medlemskort. Så när jag blev döpt som 10-åring så fick jag medlemskortet. Och på det medlemskortet så stod det så här: alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare. Medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Wow. Det var liksom, jag hade ett kort på det. Ett bevis på. Jag hade blivit döpt och jag hade fått bli medlem i församlingen. I Guds församling, i Guds familj. Naturligtvis hade det där papperslappen ingen större betydelse. Utan det allt handlar om vad som händer i mitt hjärta. Men det var i alla fall en liten bekräftelse på. Och jag tuggade på den där versen. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare. Tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Det här är också något som säger att vara kristen, att vara en lärjunge till Jesus är något som vi gör tillsammans. Det är ingenting som man har lite för sig själv, det är ingenting som man har privat. Det är något som är väldigt, väldigt socialt och kollektivt tillsammans med andra. Och församlingen, alltså ni, är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det som också var nytt när församlingen började ta form, det var det att profeterna som fanns, som hade skrivit Gamla testamentet, det som vi kallar Gamla testamentet, de böcker som Jesus läste, de böckerna som apostlarna hade läst, de blir liksom kompletterade av det som Jesus undervisar, som man skrev ner, som vi har i evangelierna, och det som apostlarna, de som hade gått med Jesus, de som hade blivit utbildade av Jesus, deras undervisning är en del av församlingens grund. Men den viktigaste är Jesus Kristus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning i anden. Ibland så talar man om Guds hus. Talar om att det här, nu är vi i Guds hus. Eller hur? Och det må vara hänt, men det är inte sant. Men det blir ett Guds hus om vi är en församling uppfylld av den helige ande. Då utgör vi tillsammans, vi människor, Guds hus. Men det har inte med det här huset att göra, det här fysiska huset att göra. Om vi sätter oss i ett hus i Pipis, eller om vi sätter oss i en skola i Söderkulla och vi kommer tillsammans i Jesu namn, då är det Guds hus som är där. Eller hur? Då blir det Guds hus. Så låt oss, vi ska inte alltid liksom göra det för enkelt för oss och tänka att byggnaden är viktig. Den är viktig för vi behöver tak över huvudet, vi behöver värme och ljus. Den är jätteviktig. Och många platser för oss blir ju så här att vi liksom kommer in i en, vi har lättare att liksom på något sätt för, hur ska jag säga, vi kan. Ni vet hur det är, man kommer in i en gammal kyrka. Det blir en speciell känsla där. Eller hur? För det påverkar oss psykologiskt. Och vi har kanske lättare att koncentrera oss på Gud. Därför att vi associerar det här med Gud. Vi tänder ett ljus och så ser vi någon vacker gammal tavla. Och tänker på att här har människor samlats till gudstjänst under många hundra år. Visst har det stor betydelse. Men Bibeln säger att vi, du och jag, när vi kommer tillsammans, när vi är medborgare i Guds rike, vi tillhör Guds familj, då uppbyggs vi till ett heligt tempel, till en Guds boning. Så var bor Gud här på jorden? Han bor i vårt hjärta, men han bor också i vår gemenskap. Han bor när vi kommer samman i hans namn. Så bor han. Han tar liksom sin boning. Han blir närvarande på ett speciellt sätt. Och Jesu löfte är ganska starkt. Jag ska vara med er alla dagar. Och när ni samlas i mitt namn så ska jag vara mitt ibland er. Paulus han skriver också till en församlingsledare som heter Timoteus. I första Timoteus brev 3:15 så skriver han så här. Han skriver om mycket, många saker. Men så skriver han så att om jag dröjer. Paulus ville fara och hälsa på Timoteus, men om jag dröjer, säger han, så så ska du veta hur man ska förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Guds hus. I Guds hus är Gud närvarande. I Guds hus så är det viktigt att tala sanning. Att hämta fram sanningen ur Guds ord och dela det med varandra. Det är kyrkan, då talar jag alltså om församlingsgemenskapen, som har burit Guds ord genom århundraden, genom årtusenden, så att vi idag kan lyssna till Guds ord, läsa Guds ord, ta till oss Guds ord. Eller hur? Församlingen är jätteviktig. Utan församlingen, i den här stora betydelsen, utan församlingen så skulle inte du vara ett Guds barn idag. Så enkelt är det. Det finns ju många bilder på församlingen. Vi har redan läst om familjen, vi har läst om Guds hus. Det finns mycket om att vi liknas vid en kropp. Man talar om Kristi brud, om Kristi kropp. Och ni vet att Jesus använde många bilder för himmelriket också. Och alla visar på någon aspekt av det hela. Men alla de här begreppen som talas om församlingen talar om en väldigt stark gemenskap, eller hur? En starka relationer, man hör ihop, man är beroende av varandra och man liksom kommunicerar med varandra. Man är tätt intill varandra. För ni förstår ju att en kropp fungerar bara när alla hänger ihop, eller hur? Om det blir lösa delar så mår inte kroppen bra. Så enkelt är det. I den här bilden. Men jag tror också att vi kan dra samma parallell till församlingen som gemenskap. I första Johannes brev 1 och 3 så säger Johannes så här. Att det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap, ska det stå. Gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det här är liksom församlingens riktiga kärna. Att vi har gemenskap med varandra. Och vi har gemenskap tillsammans med varandra. Men också med Gud. Eller hur? Det är liksom en gemenskap som på något sätt man kan se så här. Att gemenskapen kan vara obruten mellan mig och Gud. Som person. Men Gud vill att den ska liksom finnas också i min familj. I den här församlingsgemenskapen som jag är med i. Och så har församlingen tillsammans den här möjligheten att skapa en plats där Gud kommer så nära att också de som inte tror kan få känna av det. Första Korinthierbrevet 12-13 och vers 27 så står det så här. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller grekar, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Och i Romarbrevet 12:5 står det. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Det finns flera dimensioner i den här bilden, eller hur? Vi kan börja med det att när Jesus gick på jorden så hade han ju sin egen kropp, eller hur? En mänsklig kropp. Som syntes, som kändes, som man kunde ta på. Han kunde ta Petrus i handen och dra upp honom ur havet. Han kunde grilla fisken. Och han kunde hela människor och hjälpa människor genom sin beröring. Hans kropp var väldigt liksom så här närvarande, fysiskt, eller hur? Men nu står det att vi är Kristi kropp. Församlingen är Kristi kropp. Vad betyder det då? Betyder det att vi är kallade att på något sätt synliggöra Kristus i den här tiden som vi lever? På den här platsen där vi bor? Är församlingen kallad kanske, tror ju jag, att synliggöra Kristus för sin samtid? På något sätt komma in med samma ande, samma kärlek, samma sanning, samma budskap om att himmelriket är nära och samma förbön som Jesus utövar. Jag kan ju inte liksom på något sätt tänka mig någonting annat än det här som det betyder att församlingen är Kristi kropp. Jo, det är det att vi synliggör Kristus. Vi som är många utgör en kropp i Kristus. Första Korinthierbrevet 12 och Romarbrevet 12 handlar mycket om kroppen. Och det handlar också om kroppen i betydelsen gemenskapen i församlingen. Det handlar ju om att vi är beroende av varandra. Han talar Paulus om att öga kan inte säga åt örat att eftersom du inte är öga så hör du inte kroppen. Han har ett långt resonemang kring det här att olika delar liksom kan ha olika attityder till varandra och tycka att olika delar är olika viktiga. Men han säger att hela kroppen och alla delarna behövs. Och du är en del, du är en medlem. Varifrån har ordet medlem kommit? Jo, det här kommer just från den här texten, eller hur? Att vi är lemmar åt varandra. Du är någons arm och du är någons fot kanske. Förstår ni? Att vi har med varandra att göra i församlingen så nära och så intimt att det kan liknas vid kroppens samspel mellan olika delar. Och vem är huvudet i kroppen? Jo, det är Kristus. Så ingen kan förheva sig. Men en fantastisk bild på Guds församling. Och igen så kommer det till mig det här att en församling som vi redan så här bygger på att det är människor som tror på Jesus, som lever i Gud, som också lever tillsammans och gör saker tillsammans. Så igen kan man inte liksom höra till en församling, eller man kan tekniskt höra till en församling, men man är ju inte där, man är liksom en del utanför kroppen när man inte är med i gemenskapen och ser att jag är en viktig del av helheten i det som Gud gör. Vi går vidare. Medlemmar, ja, ska vi prata om. Hur blir man medlem? Ja, det är härligt. Hur det här svenska språket också kan liksom utvecklas. Men Petrus hade ett väldigt bra råd till människorna som hade hört hans predikan och som hade förstått att ja, men det är ju Jesus man ska tro på. Det är ju Jesus man ska följa. Det är ju han som är Messias. Det är han som är Guds son som kommer med det nya livet. Och då säger Petrus så här: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Här är flera saker på en gång. Men det här är någonting som jag tror att var väldigt typiskt på den här tiden. Och som borde vara typiskt också idag. När det gäller att komma in i en församling så handlar det om att komma till tro. Det handlar om att förstå att jag är på fel väg. Jag behöver vända om. Jag behöver vända mig till Gud. Jag behöver börja tro på Gud. Jag behöver ångra mina synder. Jag behöver be om förlåtelse. Och som ett tecken på att jag faktiskt har omvänt mig. Jag har ångrat mig. Jag har ändrat mig. Så låter jag döpa mig. Och då finns det ett härligt löfte. När du har ångrat dig. När du har omvänt dig. Så ska du också få den helige ande. Lukas 24, 46 och 47. Står det så här: det står skrivet att Messias, det är Jesus som säger det här, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Vad ska predikas? Vad ingår i evangeliet enligt Jesus? Det ska predikas omvändelse och syndernas förlåtelse. Så jag får den här känslan igen här. Att riktigt liv i Gud kommer bara när vi ångrar oss från vår egen väg. När vi vänder om från vår egen väg. När vi vänder oss till Gud och säger förlåt mig. Då händer det saker. Och jag tror ibland att vi missar den där första delen. Vi talar om syndernas förlåtelse. Men vi glömmer ibland att informera oss och varandra och folket. Att det behövs faktiskt en liten sinnesändring, omvändelse, förändring i mitt tänkande och mina prioriteringar, mitt val. Hur förblir man? Om vi talar om lite om man blir medlem. Hur förblir man? Hur kan man stanna kvar som medlem i Kristi kropp? Apostlagärningarna 2:42. Samma människor som hade hört predikan, omvänt sig, låtit döpa sig, fått uppleva den helige ande, de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, eller som det står i Bibeln 2000, den inbördes hjälpen, och vid brödsbrytelsen och bönerna. Här har vi fyra saker som på något sätt också kännetecknar det fortsatta livet i församlingen. Hur man liksom hålls kvar i gemenskapen. Jo, man tar budskapet på allvar. Man liksom studerar, man lyssnar, man lär sig, man följer apostlarnas lära. Man prioriterar gemenskapen. Och här finns den här vinklingen att det handlar om att ta hand om varandra. Det handlar om att ha omsorg om varandra. Det handlar om att hjälpa varandra. Sen nämner han brödsbrytelsen och bönerna. Vi kommer ganska långt när det gäller församlingsbygget om vi tar hand om de här fyra sakerna, eller hur? Läran, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. I 1 Petrusbrevet 2:4-10 så uppmanas läsarna att komma till honom och låta er själva som levande stenar byggas upp. Jag ska inte läsa hela det här stället. Men det är i alla fall en uppmaning att kom till Jesus. Och låt honom göra med er någonting som gör att ni blir delar. Ni blir som levande stenar i det stora Guds husbygget. Eller hur? Och vad är det som vi ska göra då som församling? Om vi då är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Ser ni här kopplingen till Guds hela frälsningsplan? Gud, han börjar redan med Abraham. Eller ännu tidigare med Noah. Han börjar i alla fall med att välja människor som kom till honom. Som höll sig till honom. Och han valde ut ett folk då. Han valde att välsigna Abrahams ättlingar. Och han följde med dem under hela historien fram till Jesus, eller hur? Och följer med fortfarande, förstår jag. Men i alla fall att han Paulus här, han knyter liksom ihop, och det här är kanske apostlarnas stora uppgift. Han knyter ihop den tidiga historien med den senare historien. Knyter ihop hur Gud hade valt ett folk. Han hade utsett präster. Och nu kommer in en ny tid efter Jesus där alla som kommer in i församlingen kommer med i det här utvalda släktet. Blir alla kallade att vara konungsliga präster. Ja, det låter ganska häftigt. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. Så att tror man på Jesus, man är alltså del av Guds familj. Så är man också del av det här folket som har ett uppdrag i historien, ett uppdrag i världen. Vad ska vi göra? Jo, för att vi ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi ska förkunna Guds gärningar. Det har kyrkan gjort genom hela historien. Bättre och sämre, men på något sätt så har det i alla fall burit ända fram också till den här tiden. Så vi idag är delar av en församling som ska göra samma sak. Vad är din kallelse? Vad är din uppgift i den här Guds församling? Vi har redan konstaterat att församlingen gör Kristus synlig. Det här sker också genom enskilda människor, tror jag. Men det gör det mycket, mycket mer genom gemenskapen. Jag tänker ändå alltid så här. Tänk om det inte skulle finnas en enda kyrka i Sibbo. Inte ett enda tillfälle där människor kommer samman för att höra på predikan, för att be till Gud, för att upphöja honom och åkalla honom. Tänk om Sibbo skulle vara utan kyrkor. Det skulle antagligen också tala om för människorna att Jesus finns inte. Det är inte viktigt. Bibeln är en gammal bok som inte vi behöver bry oss om. Det är många som tänker så även fast vi har kyrkor i byn. Men jag menar, förstår ni att redan det att vi finns här, att vi samlas i Jesu namn, att vi talar om för hela Sibbo, det finns människor som tror på Jesus. Det är också en kallelse för dem Att den dagen när Gud kallar dem så förstår de vart de ska söka sig. Därför är det viktigt att vi kommer samman. Att vi är en församling. Paulus han talar om sig själv så här. Eller om sig och hans medarbetare. Men jag tror det här gäller alla i församlingen. Andra Korinthierbrev 5:20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Vi talar, vi inte bara gör Kristus synlig, utan vi talar också å Kristi vägnar. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det är vår uppgift. Att tala om för människor att det finns en väg till försoning. Den heter omvändelse. Det heter syndernas förlåtelse. Men det finns den möjligheten för dig. Det är vad den här församlingen ska liksom tala om för Sibboborna på ett eller annat sätt. Första i Kolosserbrevet 1:24-29 läser inte de verserna, men där finns det i alla fall den här tanken att församlingen avslöjar Guds hemlighet för hedningarna. Någonting som hedningarna var helt uteslutna från, det var att vara en del av Guds folk. Under Gamla testamentets tid så var det bara judarna som var Guds folk, eller hur? Och ville man med Guds folk så måste man bli jude. Nu är det öppet för var och en som tror på Jesus att vara en del av Guds folk. Den hemligheten hade ingen förstått förrän Jesus kom. Förrän apostlarna började undervisa. Och vad är det som de undervisar? Eller varför undervisar de? Jo, därför att varje människa ska någon gång kunna bli fullkomlig i Kristus. Det ska hända någonting. Det är inte bara det att vi en gång omvänder oss och säger okej då. Du får väl frälsa mig då. Och så händer ingenting mer. Utan det handlar om att församlingen ska uppmuntra varenda en att vara inne i den här tillväxtprocessen, den här mognadsprocessen, den här befrielseprocessen, den här helande processen som sker tillsammans med Gud. Och Efeserbrevet 3:10, så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Här öppnar Paulus ett litet fönster in i den osynliga världen. Det är det som vi inte riktigt vet så mycket om, men som Bibeln talar om, att det finns en osynlig värld. Också för den världen som tydligen nog ser oss, eller hur? Skulle församlingen bli ett vittnesbörd och tala om Jesus har gjort någonting som har förändrat människor. Och hans frälsningsplan genomförs. En efter en. Och församling efter församling. Och du är en del av det här. Det är väl kanske hela poängen med den här bibelstudiet som jag har haft idag. Det är att du är en del av just den här processen. Att göra Kristus synlig. Och vara ett vittnesbörd för världen. Tillsammans med oss andra. Så bara några frågor här till sist då. Jag vet ju inte var du är i så att säga, den här processen och i tanken i relationen till församlingen. Det kan finnas någon som behöver omvända sig från sin egen väg. Be om syndernas förlåtelse. Det kan vara din plats just idag. Sen kan det finnas någon som behöver låta döpa sig. Som har förstått det här att ja, men jag tror ju på Jesus. Jag har omvänt mig. Jag vill följa honom. Men jag har inte ännu låtit döpa mig. Då ska man gå den vägen. Dopet är ju också en offentlig bekännelse. Jag vill tillhöra Kristus. Jag vill tillhöra hans familj. Jag vill tillhöra Guds hus. Jag vill tillhöra Kristi kropp. Jag vill tillhöra församlingen. Så dopet är en väldigt viktig handling att låta sig döpas. Behöver du be om anden som gåva? Vi läste här att Petrus sa att omvänd er, låt döpa er, ska ni få också den helige ande. En jätteviktig del av både det personliga livet men också församlingens liv. Vi läser om andens gåvor, hur de ska uppbygga församlingen. De ska ge profetiska tilltal, de ska förmedla helande, de ska förmedla kunskap, de ska förmedla uppmuntran och tro. Allt det där vi behöver och som vi inte har i oss själva. Som på något vis ibland när det gäller både vishet och tro och kraft och helande så är det som vi skulle vara såll. Det sipprar ut liksom hela tiden genom livets prövningar och kamp. Men vi behöver fyllas på. Och det sker också i församlingen. Kanske du är ett skede där du behöver bejaka din gåva och kalla sig till att bygga kyrka och församling här i Sibbo genom Betania. Så de flesta är ju med här, så det behöver inte ställa den frågan till dig. Men på något sätt finns det någonting där att också ibland ta steget från det här att bara vara med till att säga att jag har en uppgift. Jag är en medlem. Jag ska stötta någon annan. Jag ska hjälpa någon annan. Jag ska be för någon annan. Jag ska finnas till för någon annan. Ni vet att en del av det nya livet, det handlar ju just om det här. Att som Paulus säger, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Nu lever jag inte bara för mig själv, utan nu lever jag för Kristus. Och att leva för Kristus, det innebär att leva också för någon annan människa. Så jag påstår alltså att du avgör hur det här går till i den här församlingen, på den här platsen, i den här tiden. Du medverkar till det på något sätt, eller motverkar det, men på något sätt så är din närvaro med och bidrar till helheten. Och min bön är naturligtvis att vi alla ska svara ja på Jesu kallelse, att vara med i hans kropp, aktivt och medvetet, och liksom se till att min gåva som Gud har gett åt mig inte liksom går till spillo, utan faktiskt blir till uppbyggelse. Så vad säger då Bibeln om församlingen? Jo, vi har ju gått igenom det här, bara kort resumé. Det är en gemenskap av människor som tror på Jesus, som har valt att följa honom, som har omvänt sig och som har låtit döpa sig och som har börja be om den helige ande, eller som tagit emot den helige ande, som lever i Gud. Låt oss bygga en sån församling där anden är närvarande. Och när anden är närvarande så blir det ett Guds hus. Och när Gud är närvarande så händer det saker i oss, men också i de som kommer in i gemenskapen. Så att egentligen var det här allt jag ville säga idag. För att på något sätt så tycker jag det är viktigt att vi förstår vad vi är med i. Att församlingen är Guds ögonsten. Församlingen är någonting som genom vilken han vill frälsa människor, frälsa världen. Och vi alla kallar det att vara med. Och du har fått gåvor som är till för den här församlingens uppbyggelse. Så att låt dig användas av den helige ande. Ska vi be?